Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Psykologerna. Välkomna till Barnpsykologerna, en podcast med Liv Svirsky och Lars Klintvall. Och idag ska vi fortsätta på temat om ätstörningar och då prata om behandling vid olika sorters ätstörningar. Och vi har även idag med oss Ata Gaderi som ska berätta om det här. Välkommen Ata.
Tack så mycket.
Du var ju med oss i tidigare avsnitt. Och då pratade vi mycket om de olika ätstörningsdiagnoserna, hur de yttrar sig och så. Och så berörde vi behandling, men det kändes som att det måste vi fördjupa oss i, för det är ett så spännande område. Mm. Men om man nu möjligen inte har hört det första avsnittet, så kan du väl bara kort presentera vem du är och din bakgrund i det här området.
Ja, Ata Gaderi, jag är psykolog i botten, psykoterapeut med framförallt KBT-inriktning. Arbetar som psykolog vid institutionen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska institutet.
Just det. Och har en ganska lång bakgrund i ätstörningsområdet.
Ja, precis. Jag har forskat länge och jobbat med behandling av ätstörningar. Och försöker ta reda på varför de uppstår, hur kan vi förebygga dem och hur kan vi behandla dem mer effektivt.
Mm, just det. Jag tänkte att vi skulle ta då behandling vid anorexi, bulimi och hetsätningsstörning och gå igenom dem. Jag gissar att behandlingarna har ganska mycket likheter, men vi kan väl ändå liksom dela upp dem på det sättet. Så om vi börjar med anorexi, hur går behandlingen till då? Och nu pratar vi barn och ungdomar. Med
just det, anorexi. Vi pratar barn och ungdomar. För där skiljer det sig när det gäller anorexi framförallt. Där rekommenderar man familjebaserad behandling. Och familjebaserad behandling är inte riktigt samma sak som familjeterapi. Utan familjebaserad behandling är en modell som utvecklades i London, i Maudsley sjukhuset. Som har rötterna i ett flertal olika skolor av familjeterapi. Och som har influerats av också ett fokus på beteende och konkreta förändringar kring ätstörningar och framförallt anorexi. Den rekommenderas som förstahandsbehandlingen. Så tittar man på nationella riktlinjer i England, i Australien, USA etc. så är det den som lyfts fram som förstahandsvalet.
Även i Sverige?
Även i Sverige lyfter man fram det i psykiatriska föreningens riktlinjer. I Sverige har vi inga nationella riktlinjer. Utan Socialstyrelsen kom igång för att göra det men blev lite stoppad av coronaproblematiken. Men förhoppningsvis tar de tag i det här igen. För de gjorde en utredning där visade sig att det behövs nationella riktlinjer. Men Svenska psykiatriska föreningen erbjuder också riktlinjer som liknar väldigt mycket de brittiska eller australiensiska. Så den rekommenderas som förstahandsvalet. Den är tidsbegränsad. Det är en behandling som vanligtvis innehåller ett 20-tal träffar. Det genomförs under cirka ett år. Man träffas lite oftare först, sen gläser man ut. Och så följer man upp patienterna och familjerna. Ett flertal studier finns kring den som visar på ett så lovande resultat. Man brukar säga att ungefär någonstans 40-50-60% har god nytta av familjeterapin. Och tittar man på finliret så märker man att ju snabbare man upptäcker de här barnen och sätter igång med behandling, desto bättre resultat ser det ut. För resultat oftast varierar beroende på hur urvalet ser ut. Liksom. Vad är det för patienter, hur länge de har haft en ätstörning och sånt.
Bara för att ha jämförelsetal, finns det spontant tillfrisknande? Alltså hur ser obehandlad anorexi, hur ser utvecklingen ut?
Ätstörningar generellt har en tendens att ha en kronisk bana. Så det tar väldigt lång tid innan man blir bra från ätstörningar. Så låter man det vara obehandlat så kan det ta väldigt, väldigt lång tid.
Mm.
Och följer man spontant förloppet så där 10-15 år senare, så på den en sån lång sikt så är det ändå en hel del som tillfrisknar. Men 10 års lidande oftast också innebär väldigt många stora komplikationer resten av livet. Och därför är det väldigt viktigt att sätta in behandling tidigt. Så att det är tyvärr inte som lättare form av depression eller sånt där det mesta ändå ordnar sig. Utan här behöver man gå in i behandling.
För jag tänker att 40-50-60% är inte heller siffror som... Vi är ju ibland bortskämda med högre siffror än så. Precis. Men jämfört med kronicitet så är det ju...
Precis,
exakt. Ändå väldigt värdefullt.
Ja, så exempelvis när vi har KBT för paniksyndrom är vi över 80%. Mm. Eller fobier, specifika fobier. Men ätstörningar är svåra tillstånd. Så för bulimi och vuxna ligger vi någonstans på 40-70% i KBT-behandling. Och familjeterapi ligger... Man brukar säga att när det görs på kliniker i verkligheten så är det ungefär 50% som tillfrisknar helt. Och resterande 50 är inte extremt sjuka heller, utan där finns det också en gradient. Så att en del har fått en hel del hjälp men behöver mera. Och det blir oftast cirka 20% som inte blir alls hjälpta.
Mm.
Och det är oftast den gruppen som har en lite sämre prognos och oftast tenderar att bli långvariga.
Vad ingår i den här behandlingen då?
Först är det en väldigt gedigen utredning man gör. Så att man träffar familjen, man träffar patienten, föräldrarna, syskonen. Man gör en medicinsk genomgång och undersöker patienten ordentligt. Men man försöker också förstå hur familjen är påverkad. Hur föräldrarna är påverkade, hur patienten är påverkad, hur syskonen påverkas av det här. Och vad är det för typ av interaktioner som finns i familjen som man kan använda sig av i syftet att hjälpa patienten. Och när man har gjort en sån utredning så samlar man familjen och man träffar dem under en session under väldigt allvarsamma förhållanden för att lyfta fram allvarligheten av problematiken. Och tanken med det här är att mobilisera föräldrarna. Tanken är att hjälpa föräldrarna att inse att även om de har försökt själva väldigt mycket och rätt många av dem är helt slut och de vill gärna lämna över barnet och liksom se till att vi professionella ska fixa dem, så är det de som ska göra jobbet, därför att det håller bättre naturligtvis.
Mm.
I vissa länder som USA så lägger man in de här patienterna på sjukhus under långa perioder, men problemet är att när de väl kommer hem så har de en tendens att återfalla. Så då är det bättre att om de kan få hjälp i sin hemmiljö, om man kan få till förändringar i deras ätvanor och i deras sätt att tänka och känna och förhålla sig. Så att det håller liksom i samma miljö. Mindre risk för att de faller tillbaka.
Mm.
Så tanken är att hjälpa föräldrarna och se allvaret med problematiken, komplexiteten i det hela. Och istället för att känna sig hopplösa och hjälplösa, liksom, mobilisera dem och tala om att vi ger er verktyg, vi stöttar er i det här och så ska ni göra på det här sättet. För patienten deklarerar man i stort sett att du har tappat kontrollen över ditt ätande och föräldrarna behöver träda in, ta över det ansvaret och se till att du kan få i dig mat. Och man undersöker hur syskonen uppfattar situationen för att hjälpa patienten också att ta ett visst perspektiv i det hela. Man har så kallade cirkulära frågor. Man försöker se till att varje familjemedlem kan också lyfta fram en annan familjemedlems perspektiv. Så man kan fråga lillebror liksom, hur du ser att mamma är orolig för patienten. Är det hur du ser att systern är orolig för patienten etc. Vad är det som du saknar? Vad är det som har hänt? Hur det har påverkat dig? Och här är tanken att också mobilisera syskonen att vara ett stöd för sin sjuka syskon. För sin sjuka syskon. Så de ska aldrig interferera med ätande och sådana här saker. Utan de ska vara ett stöd i resten av tiden för sin syster eller bror eller ja, deras syskon. Mm. Så man hjälper föräldrarna att etablera omständigheter som gör att barnet äter, normaliserar vikten, kan börja fungera bättre för att så småningom kunna gå in på andra frågor som också är viktiga för vidmakthållandet av ätstörningar, såsom exempelvis kommunikationen i familjen, fokus på frågor kring förändring, pubertet, utveckling, liksom att börja bli vuxen, frågor om självbild, relationer, kompisar etc. Och behandlingen i korthet går ut på att föräldrarna skaffar mat, lagar mat, serverar mat och är med och ser till att barnet äter. Som en kombination av värme, kärlek, omtanke och bestämdhet ska man stötta patienten att äta det svåraste som man behöver göra. Och det har att göra med att ätandet för de här patienterna är inte längre belönande utan det känns rätt så bestraffande. Och då behöver man se till att de upplever att det finns ett stöd, det finns en struktur runt dem som gör att det finns ingen annan utväg. De måste äta helt enkelt.
Mm.
Och det här försöker vi hjälpa föräldrarna att göra utan att liksom tjata, hota, skrika, böna och be, liksom inga extrema saker. Utan finnas där som ett stöd, visa sin omtanke. Och vi använder begreppet nudging ganska mycket i det här sammanhanget. Att man formar fram ett beteende på ett mjukt sätt, på ett kärleksfullt sätt, på ett omtänksamt sätt. Men så pass bestämd att patienten uppfattar att det här måste jag göra. Och det är framförallt det där som är det svåra för föräldrarna, att hitta den här balansen.
Är föräldrarna då, de är med vid varje session?
Ja, de är med varje session. Och det har visat sig att den här behandlingen har lika goda effekter vare sig man har alla ihop eller om man separerar föräldrarna från barn.
Mm.
Ibland separerar man föräldrarna från barnet därför att det finns alldeles för mycket negativa uttryck och kritik hos föräldrarna. Det vi kallar expressed emotion. Så föräldrarna är väldigt emotionella, väldigt trötta, väldigt kritiska. Och det blir en typ av kommunikation i sessionerna som inte är så funktionellt.
Mm.
Eller patienten är lite äldre och önskar liksom att ha separata sessioner. Och det har visat sig att effekten är likadan. Det spelar ingen större roll. Det finns en viss fördel att separera barnet från föräldrarna i sessionerna när föräldrarna är överkritiska. Annars går det väldigt mycket tid åt att liksom reparera det som sker i sessionerna. Och den kritik som finns och de negativa emotioner som finns. För de egentligen hjälper inte. En patient med anorexi kan inte höra det där riktigt.
Mm.
Klarar inte att separera vad är vad. Liksom. Att de är trötta egentligen på anorexin. Och vi jobbar mycket med externalisering. Så vi separerar patienten från tillståndet, från sjukdomen. Så att vi lär föräldrarna att givetvis får du bli arg på anorexin. Och hur förbannat du vill. Men inte på patienten. För patienten egentligen själv kämpar med det här. Under vissa perioder identifierar sig helt och hållet med anorexi. Under vissa perioder kan känna en viss ambivalens. Ibland kan man vara helt trött på den också, totalt slut.
Mm.
Och vi behöver öka den här distansen mellan patienten och tillståndet.
Är syskonen bara med där initialt eller kommer de också med sen? Under?
De är vanligtvis med initialt, men om man märker utifrån analyserna att syskonen kan spela en viss roll liksom, och man kan kanske mobilisera dem mer eller att de har en negativ effekt, så kan man ta in dem under ett par sessioner för att liksom använda dem som resurs för sitt syskons skull. Men annars är de oftast med initialt. Mm. Sen har man, om man har vuxna syskon som bor hemma eller är väldigt tillgängliga, så kan man i vissa fall använda sig av dem i högre utsträckning också.
Mm.
Ibland har föräldrarna själva väldigt mycket problem och alldeles för mycket belastning. Då, då kan sådana syskon vara till väldigt stor nytta.
Mm.
Och om det inte finns sådana syskon, så ibland använder vi andra släktingar så att, som kan komma in och avlasta föräldrarna.
Mm.
Ibland till och med faktiskt ta en väldigt stor del av ansvaret när föräldrarna inte klarar det. Man kan själv liksom må extremt dåligt som förälder av olika anledningar. Inte bara för att ens barn är sjuk. Ha betydande psykisk ohälsa, behöver själv väldigt mycket omvårdnad och hjälp. Och har inte orkat ta tag i det där. Och då tar vi moster, faster, farmor, farbröder, morbror. Vem som helst som kan vara... Har en nära band till familjen som barnet kan ha ett visst förtroende för som kan komma in.
Har man något samarbete med skolan?
Ja, det har man. Och oftast är det så att vi sjukskriver föräldrarna så att de kan vara hemma åtminstone en av dem eller periodvis. De kan alternera. Tanken är att de ska ge barnet full tid för ätandet vid varenda måltid. Och rätt ofta händer det också att de får inte gå i skolan därför att de är för lågviktiga och instabila. Mm. Och när man sen ska gå tillbaka till skolan, då etablerar man ett samarbete med skolan. Och då diskuterar man hur man ska göra och vilket stöd som behövs där. Och hur gör man på skollunchen? Ibland kommer de här patienterna hem och äter. Ibland går en förälder dit och äter. Ibland har man en personal som kan vara med i skolan. Så att man försöker hitta en anpassning helt enkelt som funkar. Så det är huvudsakligen tre faser. Den första fasen är liksom att äta, normalisera vikten. Föräldrakontrollen är nästan total. Barnet får inte lägga sig i vad de köper, vad de lagar, hur de lagar, hur mycket de har saker i etc. Tanken är att få bort all form av undvikande, exponera barnet för mat, normalisera vikten, få bort rädslan för mat och ätande och viktuppgång. Det handlar också om att de ska i praktiken se att en viktuppgång sker successivt. Det är inte så där katastrofalt som de tänker att de går upp 100 kilo på 2 veckor eller så där. För känslan är så där kraftfullt, även om det känns extremt överdrivet.
Hur gör man med vägning?
Man väger dem regelbundet. En gång i veckan väger vi patienterna. Vi ser till att det sker under samma omständigheter. Det finns i regel, eftersom det här sker i regel i multiprofessionella team, så har vi olika typer av professionella inblandade. Så oftast är det sjuksköterskan i teamet som tar hand om vägningen.
Mm.
Ibland är det terapeuten själv också. Patienterna väger vi gärna i underkläder bara så att de inte gömmer vikter och grejer under kläderna. Mm. För det händer ibland att, inte sällan tyvärr, att de är inte med på noterna, de vill inte gå upp i vikt. Och då tar de till olika strategier för att låtsas som att de har gått upp i vikt. Ibland kan de dricka enorma mängder vatten exempelvis inför vägningarna. Och då ser man positionen, de är så kissnödiga, de kan knappt kan sitta kvar. Liksom.
Mm.
Så att vägningen är centralt och tanken är just att vi ska se att det händer någonting i rätt riktning. Och barnet dessutom ska exponeras för det och inse att viktuppgång är en långsam process. Och att man exponeras för det och lär sig acceptera det. Och samtidigt lär sig att leva vidare och inte tillskriva vikten så stor betydelse för sin självbild.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Och när du sa att det är ungefär 20 sessioner och att man är utspritt ungefär ett år, hur flexibelt är det?
Man kan vara flexibel. Det är ju en ram som ges i behandlingsmanualen. Sen kan man lägga på fler sessioner naturligtvis vid behov. Mm. Ibland behöver föräldrarna extra mycket stöd, så lägger man till sessioner. När vi märker att föräldrarna inte gör framsteg, om man följer behandlingsmodellen och om man följer evidensen idag, så ska man försöka sätta in extra stöd för föräldrarna.
Mm.
Så extra föräldraträning kring det där. För att de här färdigheterna som föräldrarna ska göra i samband med den här behandlingen är ingenting som man kan som vanlig förälder. Det är högst ovanliga, konstiga saker liksom.
Mm.
Man förväntas inte som förälder att liksom hantera sin tonåring eller snart blivande tonårings ätande på det här sättet. Ingen förälder har träning i hur man sitter och får sin ungdom att äta utan att bli arg och utan att liksom ta till drastiska åtgärder. Så det är specifika färdigheter. Och vissa föräldrar behöver mer av det, behöver mer träning. Medan andra kan ganska snabbt ta till sig tänkesättet och genomföra det här.
Mm.
Så det är stor variation. Men det finns en klar flexibilitet i liksom durationen. Tanken är också att inte låta den här behandlingen bli en flerårig historia. Liksom. För då är det risk att vi kroniserar patienterna.
Mm.
För ibland kan man tänka, ja men du kanske inte behöver gå upp i vikt så pass snabbt. Det här är liksom en sån där tydlig risk för att kronisera patienterna. Därför att det här tänkesättet nästan cementerar sig fast i hjärnan på de här patienterna ju längre de har de här problemen.
Mm.
Därför är det väldigt viktigt att bryta svälten snabbt.
Du, om man tittar i Sverige då, finns det några här team överallt eller hur ser det ut?
Det ser väldigt olika ut. På få ställen tillämpar man den här modellen tyvärr fullt ut. Men på flera ställen finns det en god ambition att göra det. Exempelvis i Stockholms centrum för ätstörningar har nu jobbat i flera år för att försöka genomföra det här och komma så nära modellen som möjligt. Liksom. Jag handlade några ställen som jobbar väldigt hårt med att försöka göra det där. Och ha sådana där exempelvis måltidsobservationer. I den här utredningsfasen har man en exempelvis måltidsobservation. Föräldrarna ska ta med sig mat till kliniken och äta. Och där vill man se hur gör man i samband med måltiden. Mm. Hur föräldrens uppgift är att få ditt barn att äta lite mer än vad hon eller han kan tänka sig äta. Och så vill man veta hur de gör, vad har de för strategier. Och på det bygger vi ytterligare. Liksom. Vi vill se vad är det för samspel syskonen emellan exempelvis. Mm. Eller patient och föräldrar. Hur kan vi gå in och se vilka resurser finns det som vi kan stärka. Så det är en väldigt nyttig observation.
Mm.
Vi behöver veta vad är föräldrarnas stil så att vi kan liksom bygga vidare på den. Och inte presentera någonting som är helt främmande för hur de tycker och vad de är vana vid och hur de trivs. Liksom. Och på många ställen har man undvikit det här under lång tid. Men nu börjar man liksom inse att det finns ett värde i det här. Och att man faktiskt kommer familjen närmare. Man lär känna dem på ett annat sätt. Och man ser saker som inte går att få fram på en intervju.
Mm.
Så det är behjälpligt.
Hur är synen på träning? Alltså när låter man de här tjejerna börja, eller tjejerna och killarna, men klienterna börja röra sig?
Man begränsar rörelsen. Och det är olika behandlingsmodeller hur man gör. Men i den här så, det beror på naturligtvis hur pass lågviktig patienten är, vilken skick patienten är i. Mm. Så när de är väldigt lågviktiga så tar vi bort så mycket fysisk aktivitet som möjligt. Och vi återinförde så småningom när de går upp i vikt och blir mer stabila.
Mm.
Sen i vissa kliniker och inom vissa modeller så är man väldigt extrem och tar bort all rörelse tills de når en nästan helt normalt BMI, helt normal vikt. Medan i andra modeller tänker man att kanske så strikt behöver det inte vara riktigt, utan man kan börja exponera dem för normal rörelse. Liksom. En lugn promenad kan påverka sinnesstämning och sånt där, så man behöver inte vara svartvitt i det hela. Men man måste hela tiden tänka på patienternas undvikande strategier för att gå ner i vikt. Liksom. En normal lugn promenad kan omvandlas till en halv joggingtur liksom, om man inte följer med patienten och modellerar liksom, lugn promenad. Så att väldigt mycket beror på deras viktstatus, hälsostatus. Liksom. Man gör somatiska undersökningar, tittar på hjärtfunktion och sånt där. Och, hur de fungerar, hur de mår, hur mycket rörelse är okej.
Okay. Mm. Bra. Om vi byter ämne och går över till, eller byter problematik och går över till bulimi.
Ja, bulimi har lite senare igångsättningsåldern. Och tidigare så riktlinjerna sa använd KBT och anpassade för barn och ungdomar. Aktuella riktlinjer säger nej, använd familjeterapimodellen. Den där familjebaserade behandlingen. Både i samband med bulimi och hetsättningsstörning. Medan om det är så att familjen önskar KBT eller patienten önskar KBT eller att familjemodellen upplevs inte fungera lika bra, därför att oftast handlar det om lite äldre ungdomar. Då är KBT också ett alternativ. Och om det är familjebaserad behandling så jobbar man på samma sätt. Man jobbar med regelbundenhet i ätandet. Man ser till att de äter frukost, lunch, middag, de har ett par mellanmål så att det finns en jämn tillförsel av näring. Vilket drar ner på behovet av hetsättning ganska drastiskt. Och sen har man sett att det finns en hel del från KBT-sidan som kan vara användbar. Så på många ställen börjar man också dra in en del KBT-strategier och metoder, exempelvis. Man försöker göra lite mer funktionella analyser. Vad är det som gör att de fortfarande hetsäter trots att de äter regelbundet exempelvis? Mm. De äter flexibelt, de äter med familjen, men de hetsäter. Och då har man nytta av exempelvis ett funktionellt perspektiv och försöker förstå vad som triggar igång de här hetsättningarna. Eller varför använder de så mycket kompensatoriska beteenden fortfarande? Etc. Ibland märker man att ibland är det emotionsreglering, ibland är det relationssvårigheter. Ibland är det missnöje med kroppen som driver sånt här. Det är så olika. Men annars är det också en möjlighet att använda KBT. KBT-protokollet har det visat sig fungera bra från 15 års ålder utan större anpassning.
Och när du säger KBT-protokollet, då menar du vilken?
KBT för ätstörningar, det som kallas CBTE, transdiagnostisk kognitiv beteendeterapi. Och riktlinjerna säger också att för vuxna kan man använda självhjälp, men för barn och ungdomar är det inte KBT-baserad självhjälp. Den är inte lika väl undersökt. Men man börjar också titta på det här och se vilken mån unga kan ha nytta av det där.
Om man upptäcker då i den funktionella analysen att det handlar om emotionsreglering, då antar jag att man går in och jobbar precis med det, eller relationsvärdigheter.
Just det.
Det här med att man inte tycker om kroppen, hur jobbar man med det?
Ja, då undersöker man betydelsen av vikt och figur och sånt där, utseende för självbilden naturligtvis. Mm. Och så försöker vi vidga självbilden genom att hjälpa dem att ha fokus på andra aspekter av sin självbild. Och på det sättet, utrymmet för vikt och figur och utseende och sånt där minskar i självbilden. Så det är en aspekt. Sen tittar vi på beteenden som vidmakthåller missnöje med kroppen och kroppsuppfattningsproblematik. Exempelvis att de ägnar sig åt att kolla kroppen väldigt mycket. De väger sig, mäter sig, liksom, de jämför sig. Vi tittar på vad det är för typ av beteende de ägnar sig åt. Så minskar vi frekvensen av det beteendet, ersätter med annat som är inkompatibelt. Gör dig av med måttbandet och vågen och liksom, du ska inte ha liksom 10 speglar och helkroppsspeglar och allt möjligt och hela tiden exponera dig för sådana här detaljer som du gör. Så man går och sen går vi beteende med, utöver att vi går in beteendemässigt, så tittar vi också kognitivt på vad är det för tankar och uppfattningar som finns. Vi hjälper dem att utmana vissa föreställningar som de har. Vi hjälper dem också att ha ett så kallat metaperspektiv, att försöka höja sig över den befintliga sättet att tänka och se vad är det jag håller på med egentligen? Hur kommer det sig att jag tänker på det här sättet? Vem vinner på det där liksom? Varifrån kommer de här tankarna? Varifrån kommer de här föreställningarna? Är det här jag? Vill jag vara det där? Etc. Vi ger dem också ett kritiskt perspektiv kring mediebudskap. Så att de kan förhålla sig lite annorlunda, lite bättre.
Hur snabbt, det är kanske svårt att säga generellt, men tänker att hur mottagligt brukar det vara att faktiskt ta in det här? Var kommer det här ifrån och vem vill jag egentligen vara?
De är faktiskt ganska mottagliga för det där. De tycker att det här är den mest spännande delen av behandlingen. Mm. Och många föräldrar tänker många gånger på det här som den riktiga behandlingen. Men en viktuppgång tycker de att ja, tråkigt, viktigt, men mitt barn behöver jobba med sin självbild, mitt barn behöver jobba med sin kroppsmissning. Och de har inte fel naturligtvis, den delen är viktigt också. Men problemet är att de här bitarna med självbild och kroppsuppfattning och sånt där sällan sätter sig och blir bra om de är väldigt lågviktiga eller de är svält eller de är instabila.
Mm.
Minnet funkar inte riktigt bra, den kognitiva kapaciteten är påverkad, emotionerna är inte riktigt så på plats liksom. Så när man väl har stabiliserat vikten någorlunda, då är det dags att ta tag i de här sakerna naturligtvis. Så unga själva gillar att gå in på de där frågorna liksom. Börja förstå sig själva, för att det är också en del av aktuella frågor för den åldern i termer av identitetsutveckling och vem är jag och liksom, vad gör jag med alla mina osäkerheter och okunskaper och all jämförelse de gör. Mycket av det där borde vara egentligen allmän kunskap som livskunskap som ges i skolorna liksom. Istället för att bläddra i Instagram och liksom jämföra sig med en massa konstiga bilder som finns där.
Mm. Finns det någon, har man tittat någonting på gruppbehandling just i det momentet?
Nej, inte för barn och ungdomar. Mm. Det finns enstaka försök gjorda, ofta som kontrollerade. Nej, det finns ganska mycket på preventiv sida, men sådana som kan ha missnöje med kroppen exempelvis, som löper risk för ätstörningar, men inte så mycket på gruppformat och gruppnivå för patienter med ätstörningar, med bulimi eller ätsättningsstörning som är unga. På vuxens sida har det gjorts ganska mycket, och där gruppbehandling anses vara en väldigt bra behandling.
Mm.
Ibland inte lika effektiv som individuell behandling, ibland effektivare, så det beror på naturligtvis. Därför att frågor som skam, stigma, sånt där, det passar väldigt väl att ta upp i gruppformat, och de kan stötta varandra i de här frågorna, de kan känna igen sig i det där, de kan vara ett stöd åt varandra i fina gruppprocesser kring det där, vilket inte finns i individuell behandling. Så det är inte att förringa. Men i regel sätter vi inte ihop lågviktiga patienter. Det blir ju ganska många negativa processer som är svåra att hantera.
Just det. Så det skulle i så fall vara i något senare skede när de är uppe på
precis, precis.
Du, hur långa behandlingstider pratar vi om här?
Samma sak, ungefär 20 sessioner för både hetsättningsstörning och bulimia. Kortare tid dock, ungefär 5 månader.
Aha,
okay. 5-6 månader, ja precis.
Så det är tätare? Inte
ja, långt. Precis. Ja.
Är det någon form av boosterbehandling eller så efteråt?
Lite beroende på hur det ser ut och vilka resultat man har. Nästan alltid försöker man ha någon uppföljande behandling och kanske gå in med någon form av booster och se till att man stärker vissa saker. Rätt ofta märker man exempelvis att patienterna har liksom blivit bättre, gjort en hel del utveckling, slutat med många ätstörda beteenden. Men fortfarande finns det vissa attityder kring vikt och figur och utseende och sånt där som kräver vidare arbete. Och ibland kan man ge dem material att jobba på egen hand. Eller de kan hålla på med någon annan behandling som innefattar de här komponenterna. Och då vill man gärna följa upp och se hur det går och stärka den processen. Så på det sättet kan man också ha booster.
Mm.
Men i sedvanlig vård så har det inte blivit fortfarande någon form av rutin av det där. För I praktiken bör man tänka i regel åtminstone en bra uppföljning om inte några boostersessioner.
Ja, för det känns ju som att de här, just det här media, sociala medier och så, de är ju, det är en väldig press som de här tjejerna och killarna utsätts för.
Mm.
Och den är ju kvar 6 månader efter de har gått liksom.
Precis.
Så det är
ja, inte sällan försöker vi få dem att bli rätt så kritiska mot sånt där. Mm. Och vissa patienter slutar med att använda sig av det. De avslutar sina konton. Eller hellre de går in och kritiserar liksom, och tar ställning emot sånt där. Det är inte bra för någon egentligen, de här processerna.
Du, är det någon skillnad mellan behandling för bulimi och hetsätningsstörning, eller är det mera graden av?
Huvudskillnaden är att vid hetsätningsstörning finns det ganska mycket småätande. Och det är lite komplext att få bukt med det där, därför att det är vanemässiga beteenden. Ibland inte helt medvetna beteenden. Så där lägger vi lite extra tid på det där. Att kunna verkligen bli lite av en skalman. Specifika tider, måltider, hålla sig till det. Se till att den banan sitter så pass bra att det blir automatiserat.
Mm.
Och att man skaffar sig vanor som innebär att det finns inte saker och ting att bara ta och äta. Det ska inte finnas jämnt tillgång till saker att äta. Nu sitter jag här vid mitt arbetsbord, och om det hade funnits liksom en liten tallrik med några kakor, så skulle jag då ta en.
Mm.
Så är det bara. Man kan kontextuellt påverka så att man kommer i goda vanor och minskar risken för exempelvis småätande. Men väldigt mycket av det där har undersökts kring vuxna, därför att debuten för bulimi och hetsätningsstörning är senare än anorexi. Och det tar lång tid innan man söker hjälp för de här tillstånden. Mm. Så när vi träffar dem, oftast är de vuxna. Och då har det gått ett antal år. Liksom vissa vanor har satt sig, och då måste vi ändra dem. Det tar viss tid. Men annars är det ganska stora likheter mellan behandlingarna.
Mm. Men du, på tal om det. Alltså, jag tycker att kliniskt att man ser ändå yngre och yngre tjejer som kommer och pratar om bulimihets. Alltså, och kanske ligger när det är gränslandet. Det känns som att det har blivit lite mer okej att prata om. Stämmer det i studier, eller är det bara en?
Vi vet faktiskt inte, för att diagnoskriterierna är lite ändrade i termer av diagnos. Och det är främst de studier vi kan lita på som har gjort semistrukturerade intervjuer för att undersöka om det verkligen föreligger ett hetsättning. Exempelvis när vi skickar enkäter till normalbefolkning och frågar om de har hetsättning, så det är väldigt många som gör det. Och sen om vi intervjuar dem, så märker vi att väldigt många av dem gör inte det.
Mm.
De har kanske överätningar, det vill säga de tappar inte kontrollen på det sättet som kännetecknar en hetsättning. Vilket gör att de studier som finns kring ökat hetsättning bland yngre som bygger på självrapporteringar är ju helt opålitliga.
Mm.
Därför kan man inte dra några slutsatser. Klinikerna, när man frågar dem på olika ställen, har ett intryck av att det går ner lite i åldrarna och det är fler som kommer. Och frågan är om det är bara ökad medvetenhet om det. Mindre stigma kring de här sakerna. Ökad känslighet hos klinikerna att fråga kring de här sakerna. Eller om det är faktiskt så att det går ner i åldrarna.
Mm.
Allt är möjligt kring det där. Och med tanke på exponering för sociala medier och sånt där, det är en av riskfaktorerna. Så är det inte orimligt att anta att det kanske blir lite mer. För vi tänker så här, att i botten finns det en genetisk predisposition för de här tillstånden. Och sen om miljöfaktorer blir ogynnsamma kan det leda till ett genuttryck och beteenden kan förändras. Och det kan hända att liksom sociala medier är en av flera faktorer som bidrar till att den totala risken ökar, och då kan det gå ner i åldrarna. Då kan det vara så att fler visar på de problemen. Men vi får vänta på bra studier som bygger på intervjumetod som kan ge lite säkrare resultat.
Mm. Är det på gång, vet du?
Inte vad jag vet. Det finns så mycket andra stora behov kring prevention och behandling. Så att den biten har man inte liksom prioriterat. Det är svårt att få pengar för sådana projekt också när det finns så mycket andra svåra behov som känns mer akuta.
Men du, avslutningsvis då. Har du något sådär som liksom medskick till föräldrar och lärare och så som kanske lyssnar på det här avsnittet? Just vad gäller prevention. Om du skulle säga något sådär, ge ett eller tre eller råd till de som lyssnar. Vad kan man göra för att minska risken?
Hjälpa dem att ta ställning emot smalhetsidealet eller skönhetsidealet. Det är kanske den mekanism som har visat sig är bäst. Undervisa inte, föreläs inte, utan få dem att prata om det och prata negativt om det. Mm. Så vi försöker skapa så kallade aktiva attityder hos ungdomar. Attityder emot dagens skönhetsideal. Så har de sådana attityder så är det ganska stor sannolikhet att de beteendemässigt också följer det sättet att tänka och går inte in för att banta och påverka sin figur och sådär på samma sätt. Eller tänker sig för i alla fall. Så om man kan få dem att prata om det, ta ställning emot dagens ideal, så kan det vara lite av en vaccination.
Mm. Jättebra.
Ja.
Tack Gata.
Ja, tack.
Vi sätter punkt för idag, men stort tack för att du var med och delade med dig om det här också.
Tack.
Och tack till er som har lyssnat. Ett nytt avsnitt kommer snart. Till dess kan ni följa oss på Facebook där vi heter Barnpsykologerna och på Instagram där vi heter Barnpsykologerna_podd. Hej då!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.